Hej och välkomna till Konstpodden. Det här är det 10:e avsnittet.
Yay!
High five! Jag heter Denise.
Jag heter Sofia.
Och den här veckan ska vi prata om museum och institutioner.
Exakt. Har du något favoritmuseum?
Ja, det har jag väl en del. Här i London så tycker jag väldigt mycket om... vid Somerset House finns Courtauld Gallery. Som är, jag tror från början en så här rik familjs samling. Och de har så himla fint impressionistisk och postimpressionistisk konst. Så där, som typ min första så här, Gauguin-kärlek och sånt. Så det kan jag tipsa om. Eller så i Stockholm så är jag väldigt förtjust i Skansen. Faktiskt. Jag var i Stockholm i helgen och så var jag så här, vilket museum vill jag helst gå på? Skansen. Men så var det så kallt. Det finns ett kirurgmuseum i London här också. Ganska nära Holborn. Hunterian Museum. Där kan jag också rekommendera om man vill kolla på äckliga saker.
Oj, spännande.
Har du något?
Alltså, grejen är att jag har nog inget så här favoritmuseum. För jag är väldigt mycket att jag går på ett museum en gång. Och sen så går jag inte dit på superlänge. Förrän de kanske byter utställningen eller något sånt. Så att jag är inte sån, går på museum om och om igen för att det är kul. Utan jag går oftast på ett museum och sen lämnar jag det. Så jag kan inte säga att jag har någon så här favorit. Men jag gillar, här i London så gillar jag National Portrait Gallery.
Mm.
Jättemycket. Alltså där kan jag gå hur länge som helst bara för att det är kul. Så den gillar jag mycket. Men sen tycker jag också att Wellcome Collection har en rolig idé när de blandar vetenskap och konst. Framförallt, jag tror att det är deras andra våning som är deras mer permanenta utställning.
Okay.
Som jag tycker är ganska rolig. Och det är en sån ställe som man kan ta med folk som inte är så insatta i konst. Men de tycker ändå att det är kul att gå dit. För att de har gjort det på ett så här lite annorlunda sätt. Och låtit konstnärer jobba med vetenskapliga fenomen.
Mm.
Så jag tycker att det är ett bra ställe att gå på här i London. Ifall man inte känner till konst så bra. Men sen mitt första museum som jag blev helt förälskad i var... när jag var ganska liten och vi var på Louisiana första gången.
Ja.
Men det var deras utomhuspark.
Ja.
Som jag hade så här. För jag kommer ihåg att de hade ett jättestort träd. Mm. Med stora rötter.
Mm.
Som man så här, kunde klättra och sitta i. Så det var mer den så här, utomhusupplevelsen på Louisiana. Okay. Som jag tyckte var så här, helt fantastiskt. Och då, det var för mig ett... jag tror att det var där... jag tyckte att det blev intressant och kul med konst för att inte bara vara så här inomhus. Du får bara gå tyst och inte låta. Utan det fanns en utomhusdel där man kunde springa runt, klättra. Mm.
Alltså jag var ju på Louisiana när jag var liten. Alltså första gången jag kanske var 16, 17. Ah. Och jag också det där, när på baksidan är en så roligt trähus som bara fortsätter upp.
Exakt.
Och där var ju typ så här, jag träffade en jättesöt liten mus längst upp. Han var så söt. Så jag också så här, alltså den utomhusparken, fast Louisiana överhuvudtaget är ju värt ett besök.
Absolut, men jag tycker inte alltid att det är jätte, de har de bästa utställningarna. De ska däremot ha Olaf Eliasson i augusti, som jag måste åka på. Men ja, det var väl där jag tyckte att det var, museum var intressant för sig.
Men vad tycker du är ett bra museum? Eller såhär, okej, du har inget, men är det något sådär, typ?
Vad jag tycker ett bra museum?
Om du kommer till en ny stad, hur väljer du? Och du kan inte gå på allt.
Jag skulle nog inte välja de absolut mest klassiska museerna. För att jag tycker att det oftast är väldigt lik hängning. Det är väldigt lika. Alltså det är nästan alltid samma konstnär. Jag säger inte att det är dåliga konstnärer med Monet och Munch och sådär. Men har man sett dem en gång så har man sett dem en gång.
Mm-hmm.
Och jag tycker inte att det blir roligare än så. Så att jag väljer nog inte så jätteofta de riktigt klassiska museerna. Jag tycker att det är kul att gå på museum som har en liten annorlunda take på staden. Som är, Wien har jättemycket bra museum till exempel.
Mm.
Och de har ju specialmuseum för typ allt. För alla filosofer som har bott där. De har konstmuseum. De har inredningsmuseum. De har kafémuseum. Så jag tycker att Wien är en sån stad där man så här, kan hitta nischade museum.
Mm.
Som är roligt. Så jag gillar... om jag går till en stad så försöker jag hitta ett nischat museum som passar in med stadens historia.
Men gillar du typ, så här, typ öppna hem? Alltså så här,
nej, Okay, för jag tycker att det känns väldigt så här kuriosa kabinett. Så här.
Ja, jag gillar det.
Så jag tycker att det är lite, lite obehagligt med så här dött dockskåp lite så.
Ja, jag älskar det där dockskåp. Men jag är väldigt, alltså jag tycker artefaktmuseum är så fruktansvärt tråkigt. Alltså typ så här British Museum, jag blir så här.
Ja.
Alltså jag kollar inte på någonting, jag går runt och rör såhär. Det här är bara tråkigt. Det här är typ såhär, fan jag vill inte se.
Jag och några klasskompisar till mig var i Oxford nu för några veckor sedan. Och då gick vi på ett typiskt sådant artefaktmuseum. Som var i stort sett, man gick in och sen var det bara saker i boxar liksom. Och saker i glasbås. Och det kan jag tycka är ganska ointressant på många sätt.
Ja,
det är det. Men Albertina museet i Wien är ett superbra museum.
Jag vill jättegärna åka till Wien.
Ja, det är ett superbra museum.
Ja.
Vad tycker du är ett bra museum? Vad är din så här?
Alltså jag kan ju gilla så där typ gå in i, alltså när jag får vara i ett rum när allting är som en stor installation nästan.
Ja.
Och jag tycker att artefaktmuseum är tråkiga. Jag går nog inte, alltså jag vet inte, modern konstmuseum, jo kanske lite. Alltså om jag inte har så mycket tid så försöker jag väl leta mig dit. Jag var i Rom förra året och så var jag där med min familj och vi har inte riktigt samma intressen. Så då hann jag beta av ganska mycket museum på ganska kort tid. Jag tyckte, men då var det så här, de stora typ så här, renässanskonstmuseerna, hemska. Jag kan däremot rekommendera moderna konstmuseet, vad det nu heter, i Rom, för där var ingen och de hade jättebra aircondition. Jag var där i juli och aldrig till Rom i juli, det var snorvarmt och det var fullt med turister överallt, förutom där, när jag hittade där, det var såhär, jag och fyra andra och det var svalt och det var perfekt. Jag är inte jättebra på att gå på små gallerier.
Det är jag bättre på, för ska jag vara helt ärlig så är jag världens sämsta museigård. Alltså man vill inte ha med mig på museum, jag springer typ igenom. Alltså jag går superfort, jag bara går igenom rum till rum. Jag är väldigt dålig på museum. För att hålla på med konst så mycket som jag gör, så jag, alltså folk som vill ha tid inne på museum ska inte gå på museum med mig. För att jag går in, springer igenom, springer till bokshoppen och försöker hitta roliga böcker istället. Det är liksom min museigård. Gång liksom.
Okay, jag tror jag är ungefär tvärtom. Men jag gillar inte att ha med mig folk på museum. För att jag är fruktansvärt långsam. Jag vill lyssna på musik. Jag vill vara för mig själv. Jag kanske när jag går på museum med folk jag känner så är det så här, men typ ring mig när du vill dricka kaffe om några timmar. Och sen så typ försvinner
jag. Och du och jag ska inte gå på museum.
Nej, och jag hatar när det är såhär, du läser konstigt. Men ska inte vi gå på museum idag? Så kan du peka.
Jag vill inte berätta.
Läs en bok själv.
För jag har en väldigt mycket större förkärlek för såhär art centers. Till exempel Camden Art Center här och Hackney Art Center. För de brukar, jag vet inte, art centers. Och jag tänker att det är lite samma som konsthallar. I Sverige. Jag har mycket större kärlek för dem. Dels för att de har ganska långa utställningsperioder. Men väldigt, ofta väldigt genomtänkta utställningar. Som ibland har historiska utställningar. Ibland har de väldigt samtida. Och de har oftast, i alla fall här i London, så har de ofta lite reading rooms. Där man kan läsa om de enskilda konstnärerna. De är ofta enskilda, alltså soloutställningar med enskilda konstnärer, som man får gå i djupet på den konstnären oavsett om man vet om den eller inte. Så att jag har en mycket större förkärlek för konsthallar och art centers än vad jag har för museum. Så jag tror att jag oftare letar upp dem snarare än museerna liksom.
Men hur känner du för här omkring är det ju ganska mycket små gallerier.
Ja.
Och det är lite som så här, jag inte gillar att gå in i små affärer, för jag känner mig så himla uttittad när jag tittar på saker. Så att jag nästan drar mig. Jag kan gå med någon.
Ja.
För att det tar ändå ut så lång tid. Men det är lite synd. Jag skulle vilja, men jag blir så himla obekväm.
För mig är det väldigt mycket mer att jag går på sådana små gallerier om jag vet om utställningen. Det är väldigt sällan jag bara ramlar in. Men om jag har koll på konstnären eller koll på utställningen eller velat gå på den, så går jag mer än gärna liksom. Men då har jag oftast kollat upp det innan. Så det är väldigt sällan jag bara ramlar in, går på gatan. Oj, ett litet galleri, här går jag in. Om det inte är så att det ser väldigt approaching på utsidan. hur ser du på museum, alltså som fenomen, alltså som en institution och andra institutioner? Vad gör det med konsten liksom?
Ja, det gör, alltså till viss del så är det väl att det är det som gör konsten till konst. Men sen vet jag inte hur mycket de fyller sitt så här folkbildningssyfte, kanske till viss del, jag vet inte, ökar värdet på saker. Jag vet inte, vad tänker du?
Alltså jag tycker museum och konstinstitutioner som sådant är väldigt så här komplicerat. För å ena sidan så har de ju alltså ett bildande syfte att de ska bilda folk. Eller det var ju därför de kom till från början. Liksom,
att och bevara. Så här,
och bevara. Och jag vet inte riktigt om det är det de gör längre. För det känns väldigt mycket som att framförallt klassiska museum, man tänker att det är någon slags utgångspunkt, så... Det är väldigt mycket så här, vi hänger tavlorna på väggarna, vi har en liten audioguide, vi har en guidad tur en gång om dagen. Om du inte kan komma när den är, så är det inte vårt problem.
Nej. Och ganska, som helst stör mig på att jag läser nästan aldrig museumtexter, jag tar nästan aldrig audioguides, för att jag säger, jag vill inte höra er en historia.
Nej.
Det är ganska ointressant.
Och så kan jag tycka att så här, så ena sidan, museum tycker jag ju ska vara... gratis liksom. Men då måste man också ta sitt ansvar så att folk vill gå dit. Eller att, så här, varför ska någon vilja gå och titta på döda objekt? Alltså jag tror att det är väldigt svårt för institutioner idag att vara samtida på något vis. Jag tror att folk kräver mer. Och när jag säger mer samtida så menar jag inte att de ska ha massa så här touchscreens där man kan typ klicka på massa grejer, för jag tror inte att det är det som gör att folk vill gå på museum. Men jag tror att museum måste hitta en ny strategi för hur de blir intressanta.
Yeah. Och jag kan tycka, alltså om man pratar om de stora museiinstitutionerna, så kan jag nästan mer uppskatta dem ur en idé om att typ, så det här är ett museum som visar på ett gammalt museum, än att det säger någonting om idag. Så det British Museum, jag tycker det är tråkigt att vara där, men ändå så här, okej, det här är knäppt och fel och konstigt, men det säger ändå någonting om när det börjar, alltså dens idé säger någonting om historiskt. Så kan jag väl uppskatta det, om jag måste tvinga mig till att uppskatta British Museum på något sätt.
Men sen, samtidigt så ska man ju också komma ihåg att museum fyller ju en annan funktion också, och det är ju någon så här identitetsbildande typ för nationen, att såhär kolla vad vi har gjort, kolla vad vi har. Och det ser man till exempel i Kina nu, att såhär, Kina bara poppade upp såhär hur många museum som helst. Såhär, 1949 fanns det 25 museum i Kina, och sen så, och de brändes ju ner under såhär kulturrevolutionen mellan 66 och 76, och nu fram till 2015 så kommer Kina ha 2500 museum helt plötsligt.
Oj.
Så det är ju någon sån här museiboom i Kina just nu. Och då kan man ju jämföra med USA, som under de 10 senaste åren så har det öppnat 20-40 museum. Så det är också, museum finns ju inte bara för något utbildande syfte, utan det finns ju också där för att visa på någon national identitet. Så här, vi har kultur, kolla vad vi kan forma för konstnärliga uttryck i det här landet.
Men också liksom väldigt ansvar till att vara så här, okej, men det här är bra nog, nu definierar vi oss med det här. Precis som att de har det där bevarande för typ evinnlig framtidsarkiv. Att de så här, men nu ska vi ta in det här, ja men då är det bra, nu måste vi...
Men sen samtidigt så museum och institutioner som sådant har ju ett väldigt ansvar på ett vis att ta in allting, och vem gör det urvalet, vem bestämmer att det här är bra. Till exempel som, tillbaka till Kina, så 2012 under Shanghai-biennalen så var relationen till Japan väldigt dålig, och då stängde de Tokyo-paviljongen till exempel. Och sen kanske inte Kina är så här världens bästa exempel på en demokratiskt museiväsen. Men jag tycker ändå att det visar på att vad museerna tar in och inte tar in, och vad museer väljer att visa och inte visa, är en jätteviktig diskussion att ha. För att det är trots allt, museum är byggt på en västerländsk vit man struktur.
Och British Museum kan ju vara en bra exempel på den.
Exakt, och det är, jag tror fortfarande att det är ett problem inom museum. Att de fortfarande fightas med den här identiteten av vad de en gång har varit. Men också hur de anpassar sig till en ny, mer mångfaldig och inneslutande institution som de borde vara. Jag tror att museum inte riktigt har hittat det ännu. De är fortfarande något slags så här mellanläge där de fortfarande har gamla traditioner kvar. För att de har sina gamla samlingar kvar. Så såklart visar man lite gammalt också.
Mm.
Men samtidigt så vill de få in mer kvinnor. De vill få in en mer differentierad utbud i sin kollektion.
Mm.
Ja, men samtidigt ska inte det kännas forcerat. Alltså det är svårt.
Ja, och samtidigt som att det är liksom så här finansmässigt. De måste ändå ha utställningar som drar in
folk. Och så blockbusters liksom.
Och då så, jag läste, eftersom jag har läst en del av fotografi, så finns det en artikel, essä av Douglas Crimp, som är en postmodernistisk författare eller konstkritiker. Och han skriver om det här i The Museum's Old, The Library's New Subject. Där han utgår från MoMA's 50-års jubileumsutställning. Mm. Där de gjorde en retro, alltså tillbaka till 20-talet när de grundades, tror jag det var. Och så, okej, MoMA i fotografivärlden är lite sådär, lite legendarisk i hela konstvärlden. Men det är den första museet som har en fotodepartment som delar bara med fotografi. Men eftersom fotografi då försökte, alltså de försökte göra det till en slags modernistisk konst som handlar om fotografi. Och Crimp är lite såhär, men det funkar inte så, för att fotografi kan inte vara modernistisk i den bemärkelsen, för fotografi är connectat till vad den depiktar. Gud, nu blir det svängelse. Men det är liksom, det är så indexbaserat. Du kan inte bara ta det från en kontext, för då försvinner lite meningen med det. Men att det här är någonting som inte bara har hänt för fotografi, utan typ så här allting som altarskåp som nu finns på museum, eller så här kyrkomålningar.
Att de tar ut ja. Sin kontext och sätts in i en,
försöker bara få sitt så här autonoma konstnärliga värde på det, men att man då missar ganska mycket av vad det var från början.
Ja, jag håller verkligen med om det. För jag tror också att det är ett problem med museum. Att de sätter så mycket terminologin för vad saker ska kallas. Till exempel på 30-talet när man började visa primitiv konst.
Mm.
Så började ju den typen av konst kallas primitiv. För att den sattes tillsammans med kubismen, surrealismen. Och då bara, vad är det här då? Vi kallar det primitiv konst. För att det ser inte likadant ut som vår västerländska konst. Så att museum får ju helt plötsligt ett väldigt stort ansvar för historieskrivningen. Skrivs, eftersom det är de som försöker sätta in det i en kontext tillsammans med andra verk som de har i sin kollektion eller i sin samling. Så att det blir ju på något vis ett kontextualiserande som är väldigt artificiellt.
Mm. Men det är ganska spännande, alltså så här, hur det är typ ett objekt, eftersom konstmuseum ger dig ju liksom ett metafysiskt värde. Så helt plötsligt kan ju någonting som varit bara en bild, jag vet på Victorian Albert Museum så finns det ett fotografier av Patget, eller hur det uttalas. Och då är det bilder som man har tagit på järnsmide. Och de fotografierna var från början i deras typ så här smides samling. Men sen var det någon som var så här, men gud, det här är ju den här fotografen. Det är bundet till det här namnet. Ja, men då helt plötsligt, så nu visas det på fotografi, deras fotografirum. Mm. Och då har de som så här, då har de fått ett konstnärligt värde, fast det egentligen från början bara var för att visa typ på konstruktionen av, och det finns ganska många sådana exempel, speciellt så här Victorian Albert, eftersom de har så mycket artefakter som det så här vandrat runt och helt plötsligt är det så här.
En annan sak som jag också tycker är intressant med museum som är väldigt kopplat till institutionell kritik som blev en så här, som för 40 år sedan kom, där konstnärer skulle jobba för att kritisera institutionen liksom, och där de ville undersöka så här, hur konstinstitutioner fungerar. Både så här, galleri och museum. Och konstnärer som gjorde sig kända för det var ju Andrea Fraser, Hans Hacke och Fred Wilson. Och Fred Wilson gjorde en sån intressant, lite samma sak fast med samlingar. För att museum, precis som du säger, de kan sätta in saker i en kontext som de annars inte skulle vara i, eller skapa ett värde som annars inte skulle finnas. Men museum visar ju också sina samlingar på ett väldigt specifikt sätt. Och det han gjorde var att han använde samlingarna som ett konstverk, så att han gjorde om hur allting skulle presenteras. Så de här fina vaserna la han tillsammans med handklovar för att visa att det fanns två parallella historier att berätta under samma tid. Men man, om man bara visar vaserna så får man bara en historia. Mm. Så han använde samlingen för att kritisera samlingen. Och kritisera historieskrivningen om samlingen.
Mm.
Vilket är intressant att det finns en institutionell kritik från konstnärer där de använder samlingarna för att också kritisera museiväsendet och institutionerna.
Mm. Men sånt kan jag önska att de gjorde mer. Alltså, om man säger att egentligen så är det kanske inte så här originalkontexten eller så här, inte vad konstnären ville med verket. Det allra mest här, primärt viktiga. Om de ändå ska ta det från sin kontext kan de inte säga, jag saknar ibland att de inte sätter det i relation till någonting som säger någonting annat än vad det som kanske står i historieböckerna vill att det ska berättas som.
Men den här institutionella kritiken som kom på 60-talet kom ju från någon så här, att man ville synliggöra att den sociala konstruktionen fanns. Och det kom ju den institutionella kritiken kom någon gång efter 68-rörelsen när man bestämde sig för att vi måste bryta upp de gamla normerna, vi måste bryta upp den gamla historieskrivningen. Problemet är ju nu bara att de konstnärer som var väldigt förknippade med institutionella kritik har ju nu blivit väldigt institutionaliserade själva. Och hur kan man då kritisera någonting som man är så etablerad inom?
Och så beroende
av. Och så beroende av liksom. Och hur ska man kunna... Och det känns lite som den typen av institutionell kritik har dött ut lite där man använder samlingarna för att göra någonting nytt. Det känns som att det finns andra institutioner som gör det mer. Där konstnärer kanske har skapat egna institutioner. Egna konstskolor. Mm. Egna samlingar. Jag vet en intressant sånt projekt var Tanja Brugueras. En kubansk konstnär. Som skapar en egen institution sen mellan 2002 och 2009. Mm. Som hette Behavior Art på engelska. Och hon skapade en skola efter 2002 när hon hade varit med i Dokument 11 och kände att hon var väldigt otillfredsställd med hur limiterad hon var för att kunna skapa en konstnärlig upplevelse för besökarna.
Mm.
För att hon hade varit väldigt stängd i den institutionella reglerna kring Dokumenta. Så då åkte hon tillbaka till Kuba och skapade den här skolan slash institutionen som för att få någon så här kritik på att det var för få konstinstitutioner som var öppna och för få som arbetade med konst i Kuba och runt om i världen. Där hon skapade en egen liten konstskola där hon tog in elever som kunde vara med henne i studion. Och de skapade någon så här egen liten konstkontext som var... Och genom att skapa den här andra kontexten så gör man ju automatiskt en kritik mot institutionen.
Ja. Jag är lite spänd på hur det... Marina Abramovic-centret håller på. Det håller på att byggs. Jag tror det ska öppna kanske om 2 år. Där hon försöker hitta något sätt att bevara och typ så här föra vidare sitt konstnärskap.
Men det är också väldigt så här personfixerat. Mitt konstnärskap är så viktigt. Så jag måste.
Men det ska bli spännande att se hur de gör det. Eller hur hon gör det. Eller?
Ja, men det är också intressant för att det känns som att det finns fler och fler sådana alternativa konstskolor också. För konstskolorna ska vi också komma ihåg är en superinstitutionell idé. Mm. Som är i stort sett som en liten fabrik som bara skickar ut nya konstnärer år efter år efter år. Och tar dem igenom den här mallen. Så det känns som att det också är en... Om vi säger att den institutionella kritiken som fanns för 40 år sedan var väldigt mycket inom museet. Och inom museets ramar för hur man använde sin samling och skrev historia. Så är dagens institutionskritik mer grundad på små projekt som konstnärer skapar. För att göra kritik på vad som redan finns. Att de skapar egna skolor. Mm. Jag vet att Serpentine Gallery har en offsite education. Som heter The Center of Possible Studies. Som de har haft sedan 2009.
Okay.
Nu är ju Serpentine väldigt etablerat. Men det är ändå en så här kritik mot att konstskolor. Och mot konstskolor som institution. Så det finns ju massa sådana institutionella regler inom konsten. Som jag inte riktigt vet. Är det bra eller är det dåligt? Vad känner du?
Jag vet inte. Men jag brukar vara för all typ av så här intern kritik. Kan ju leda till någonting bättre kanske. Speciellt eftersom det mesta är så himla sammanbundet med det som vi pratade om i förra avsnittet. Konstmarknaden och pengar. Så ja,
Men jag kan tycka att det är ganska, att det är ganska komplicerat. För att å ena sidan så är konsten väldigt bunden av att det finns institutioner som håller vad som utifrån kallas hög kvalitet. Men samtidigt, för att konst ska kunna utvecklas, så behövs de alternativa platserna som försöker bryta mot den typen av normer.
Men de kommer in på institutioner för att komma till någon slags bredare folkbildningssyfte, så är de inte så himla
alternativa längre.
Nej.
Nej, det är helt sant. Men jag vet inte riktigt vad man ska... Tycker du att det finns någonting man skulle kunna göra med museum för att göra dem bättre, mer aktuella?
Gratis! Tack! Skulle väl vara mitt tips. Men Sofia, har du några så här tips så här i slutet av programmet?
Tips. Jag har en bok som jag tycker folk ska läsa, som Sara Ashmed har skrivit, som heter On Being Included. Racism and Diversity in Institutional Life.
Mm-hmm.
Som jag tycker är så himla bra. Där hon skriver om just hur museum under de senaste åren försökt ta in en mer differentierad bild av historien. Men hur de ofta misslyckas med det. För att det är så mycket mer på pappret än vad de faktiskt gör i den verkliga institutionen. Både, och då pratar hon både om museum, men hon pratar också om hur konstskolorna ser ut när det kommer till att försöka ha en mångfald som de aldrig riktigt lyckas leva upp till. Så den kan jag verkligen rekommendera ifall man vill läsa om problemen med institutionerna och mångfald och jämställdhet.
Mm.
Och sen har jag en annan bok som mer pratar om den institutionella kritiken som jag pratade om tidigare, som heter just Institutional Critique. Som är av Alexander Albero och Blake Stimmons tror jag han heter.
Okay.
Och där har de gjort intervjuer med konstnärer och folk inne i institutionsvärlden. Och pratat om dels hur institutioner fungerar inom konsten. Vad de gör för nytta och onytta. Men också hur man kritiserar dem inifrån och utifrån. Och sådär. Så det är två böcker som jag skulle
jag rekommendera. Jag har också en bok som är på ganska såhär... Jag hade det ganska mycket när jag började göra konstvetenskapen, som heter Reframing Art av Michael Carter och Adam Gessi. Jag vet inte hur man uttalar det efternamnet. Men det handlar ganska mycket om vad som händer när konst kommer in i ett konstrum och hur man kan se på det. På ett ganska så här lätt begripligt sätt. Ganska basic. Så.
Det är bra.
Ja, det var det här avsnittet. Nästa gång så ska vi prata videokonst.
Ja, det ska bli spännande. Men tills dess så kan ni gå in och kolla på vår blogg som är konstpodden.blogspot.co.uk.
Eller kolla på vår Facebook-sida som också är konstpodden, det vet ni.
Ja, vi vill jättegärna ha tips på ämnen vi kan prata om. Vi vill jättegärna ha tips på gäster.
Eller saker vi kan kolla på.
Ja, eller utställningar. Eller om ni har frågor som ni inte förstår som ni vill att vi ska prata om här. För att vi förstår så himla mycket. Men tills dess, ha så. Det fint.
Puss och kram.
Fridens liljor!